Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Det här är podden Vidar möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Välkommen till Vidar möter, Lotta Gröning.
Ja, men vad roligt. Välkommen hit, Vidar möter, ja. Lotta.
Ja, det är så att vi sitter ju här vid, kan man säga, ett litet köksbord hemma hos dig. I Västmanland, Olsbenning, en fin liten by som är K-märkt hela byn, sa du.
Ja. Ja, här finns alltså Europas äldsta lapp, alltså hytt. Och Masugn, Lapphyttan heter den. Så ja. De är från 1100-talet. Så det är ju liksom mitt i Bergslagen, järnriket.
Ja. Och du är ju född och uppväxt här i trakterna.
Ja, jag är född från, jag är här uppvuxen här i Norberg.
Ja. Och sen, vi ska inte gå igenom hela ditt livshistoria. Vi tänkte vi ska komma in på demokratin i Sverige. Du har precis skrivit en bok. Tänkte också vi skulle säga något om landsbygdspolitiken, en het fråga. Men först, du flyttade åter hit då från Norrbotten, för du, ja, du var i Norrbotten länge.
13 år var jag politisk chefredaktör på Norrländska Socialdemokraten.
Ja.
Det var ett av de roligaste åren i mitt liv.
Ja, jag förstår det. Man, ja. Det var många, det var där du gjorde ett namn, kan man inte säga.
Ja, absolut. Mm. Och liksom, ja, jag hade sån otrolig kontakt med mina läsare och det var liksom roligt att skriva och... Så att jag, och Norrbotten älskar jag ju. Mm.
Ja, du var ju, och inte minst då i motståndet mot EU.
Ja, vi var Nordens största tidning som var emot EU.
Ja.
Och det tjänar vi massor med pengar på, för vi fick hur mycket annonser som helst, ja, från ja-sidan.
Ja, ja.
Och alla liksom som företrädare på ja-sidan var ju där, mm, och diskuterade med mig bland annat och liksom försökte få norrbottningarna att se en annan syn på saken. Men det gick inte.
Nej. Och sen blev det Aftonbladet och sen blev det Expressen. Mm. Eller hur? Men du också, ja, det kanske du hade gjort redan tidigt, utbildat dig så att säga på universitetet.
Ja, ja. Jag var ju färdig. Jag var ju disputerad i historia.
Mm.
Jag har ju skrivit om Socialdemokraterna redan när jag flyttade till Norrbotten.
Ja.
Men det talade jag aldrig om. Därför, nej, att jag kände att...
Det var inget...
Nej, det var inget att skryta om. Utan där gällde det ju att få förtroende bland folk. Och liksom att de... Det var inte att komma där och tro att man var någon bara för att man hade en akademisk, nej, det... utbildning. För jag höll käft om det i alla år.
Ja. Och sen har du också... Här nu har du precis landat efter en valrörelse.
Mm.
Du var riksdagskandidat i Jämtland och Norrbotten.
Mm.
För Liberalerna.
Mm.
Hur kom det sig?
Jo, nej, men det kom sig av att jag älskar ju landsbygdsfrågor. Och jag hade ju skrivit 10 artiklar, stora artiklar i Expressen. Och jag hade ju skrivit landsbygdsfrågor också mycket tidigare. Så jag hade gjort en hel serie. Och då ringde Nyamko till mig och frågade om inte jag skulle kunna tänka mig att ställa upp i riksdagsvalet för dem och driva landsbygdsfrågor. Och då kände jag sådär att, ja, då hade jag varit på Expressen i 12 år tror jag. Och liksom, jag var, ja, kan man inte testa det? Sen tänkte inte jag på, jag visste ju att Liberalerna, jag hade ju granskat dem jämt. Och de kom ju alltid sist när det gällde landsbygden. För jag har aldrig varit något särskilt intresserad och inte särskilt bra på dem. Så att då kändes det liksom som kul, en utmaning. Och framförallt att få jobba med de frågor som jag tycker om.
Mm. De här landsbygdsfrågorna då, de ligger där varmt om hjärtat, för att uttrycka sig med en floskel där. Men hur kommer det sig? Uppväxten här har påverkat eller?
Ja, min pappa var ju väldigt mycket också. Han var ju kommunalråd här i Norrby och drev ju flera projekt med alla partier som liksom, för att hela Norrby skulle utvecklas. Och han omkom ju i en flygolycka. Och jag tror att det kommer sig så att jag skjutsar ju honom till flyget då.
Mm.
Och av någon underlig anledning berättade han hela sitt liv. Och det sista han sa åt mig när jag gick ur bilen, för jag hoppade ur i Uppsala, då sa han så här att du måste driva demokratifrågorna och du måste kämpa för landsbygden. Och jag undrar ibland om det är det som har gjort att jag håller fast så hårt vid det.
Det här skiftet eller glidningen då från socialdemokratin till liberalerna.
Mm.
Var det en lång process? Eller när hon ringde Nyamko Sabuni, den förra partiledaren då, kände hon på sig då att du skulle...
Nej, hon hade ingen aning. Nej. Inte jag heller. Jag var ju tvungen att fundera. Men alltså, så här är det. Jag slutade ju 2005 på Norrländskan. Och sen kom ju jag på allmän redaktion på Aftonbladet. Jag kom på allmän redaktion på Expressen. Så att den här partipolitiken tappar jag ju.
Mm.
Och sen måste jag väl säga så här att jag har ju varit ganska kritisk och stöddig. Alltid har jag ju ifrågasatt. Och jag har ju gått emot dem i de här stora frågorna. Så att jag vet inte, jag tror inte jag har någon större möjlighet inom ett socialdemokratiskt parti heller, om jag ska vara ärlig. Utan,
ja, det kan ju vara så att du inte är någon partist egentligen.
Nej, jag är ingen politiker egentligen. Det är väl mer så. Jag är ju en individualist.
Mm.
Jag måste nog säga att jag är det.
Är det något... Kan man uttrycka sig så fyrkantigt som att vara individualister? Är det någon karaktärsdrag, alltså, som är mer utmärkande på landsbygden?
Nej, jag vet inte. Alltså, det var det som var så roligt när jag kom till Liberalerna. För att Liberalernas, alltså, deras bästa och sämsta sida, det är ju att man får göra som man vill.
Mm.
Och när jag åkte ut i Norrbotten och Jämtland, så som driv vad du vill och se till och säg bara att du liksom att du representerar oss och du ska driva frågorna i riksdagen. Och det liksom och just det här att man fick vara den man var, det är ju inte riktigt så inom socialdemokratin. Och vad heter det? Men samtidigt är ju det också Liberalernas största svaghet. Mm. Det är ju därför vi har de här interna bråken hela tiden och så. Men jag känner mig hemma i Liberalerna på det viset att demokratifrågorna, de hjälpte Hjalmar Branting in i riksdagen. Mm. Kvinnorna har alltid haft bättre ställning inom partiet och liksom än arbetarrörelsens kvinnor hade, som länge fick koka kaffe. Och de tog dessutom hand om arbetarrörelsens kvinnor, väldigt många.
Mm.
Så att det är två partier som är väldigt nära varandra och som har samarbetat väldigt länge. Så för mig var det inget stort steg, förstår du?
Nej, visst, absolut.
Och jag har ingenting emot Socialdemokraterna, men jag tänker så här. Jag tänkte så här hela tiden att nu har de suttit 8 år. De har liksom gjort allt för att behålla makten. De har dagtingat med sin ideologi, de har dagtingat liksom med sina medlemmar, de har dagtingat med mycket. Jag tror att det är så här. Det bästa för dem nu, det är att hjälp dem, sa jag i valrörelsen ofta, att hitta sig själva. Byt regering och låt dem nu fundera på vilka de representerar, vilken ideologi de ska ha och på vilken väg de ska ta framåt. Jag tror att de behöver det.
Mm. Vi får se. Min erfarenhet av Socialdemokraterna i opposition, det är bara 17 år sedan 1932 faktiskt. Det har inte varit... helt lyckade. Alltså för,
de hatar det.
Ja, absolut. För socialdemokratin är ju ett med regeringsmakten.
Ja,
alltså, i den meningen att man kan ändra sig. Man kan gå med i NATO, man kan gå med i EU. Ja. Man kan ändra arbetsrätten eller sänka skatterna för de rika eller vad som helst. Eftersom om uppdraget kräver det, verkligheterna eller det bästa för socialdemokratin, så kan man göra det. Och så länge man är i regering så är partiet i stort sett med på det.
Ja, och nu är det, ja, visst är det väl så. Jag minns Göran Persson när han hamnade på torn. Det var det värsta, visst det är. Skrek. Jag hade ingen nytta av att sitta på torn. Det gav oss ingenting.
Nej, visst.
Nej.
Nej, det var helt Nej. Usselt.
Ja, men nu är det ju så att de har ju förlorat väldigt mycket medlemmar. Det har ju alla partier i och för sig. Ja. Men Socialdemokraterna hävdar ju fortfarande att de är en folkrörelse. Mm. De har 70 000 medlemmar. Här i Västmanland tror jag de har 2,5 betalande. Alltså, om man slår ut det så är det inte så mycket. Och jag tror att När jag jobbade på Expressen så skrev jag ju väldigt mycket om allt som hände, och jag skrev om decemberöverenskommelsen, jag skrev om januariöverenskommelsen och om SD och alltihop det här. Och jag tror jag fick närmare 5000 mejl, och de allra flesta från socialdemokrater som berättade varför de lämnade partiet och gick till SD. Och en av de bärande var, givetvis så sa de flesta att de tyckte att vi tog in för mycket flyktingar. Men det bärande var att vi är inga mobbare. Vi är inte uppfostrade att vara mobbare. Och sen dessutom kom de här som då som hade invandrat då, som kom hit då kanske på 50, 60, 70-talet. Och de sa att vi var ju så stolta över Sverige. Vi ville liksom fira skolavslutning i kyrkan. Vi ville fira svenska flaggan. Allting det där blev ju fult. Så de tystnade. Och en mormor som liksom kom då, som hade varit här och vuxit upp här, hon sa att ja, jag törs inte säga någonting för då blir jag väl stämplad som rasist. Men jag röstar nog på SD. Alltså förstår du liksom vägen på något sätt? Och Socialdemokraterna förlorar ju 140 000 väljare i 2018 års val. Jag vet inte exakt hur många de förlorar nu. Men det är ju ett strömhopp av arbetarväljare till SD. Ja. Och det borde få de borde ta sig en tankeställare. Varför?
Jo, det gör man nog. Alltså, man funderar på det där. Men konkurrensen där är ju stenhård. Jag läste en undersökning där Sifo, som var i Svenska Dagbladet då, för valet, att det är inte bara Sverigedemokraterna utan också högern, alltså Moderaterna,
absolut,
är ju betydligt starkare hos arbetarna än vänstern och centern. Alltså, så det finns ett sånt klassiskt drag, och så kommer Sverigedemokraterna ovanpå det. Nu gjorde ju Socialdemokraterna, man bröt ju in i delvis nya väljargrupper för att kompensera, för man ökar ju trots allt i det här valet. Alltså med mer stadsbor kan man
säga. Ja, de tog just städerna, storstäderna. Och det som oroar mig då, och även då inklusive Liberalerna och Moderaterna och sådär, det är ju att storstäderna har ju absolut majoritet i riksdagen. De har tolkningsföreträde för landsbygden, och de bestämmer vad som är bäst för oss. Och det skrämmer
mig. Hur syns det där? Eller om man säger hur, ja, på vilket sätt kan man peka på det, på vilket sätt det missgynnar landsbygden?
Jag tycker att du kan titta på utvecklingen. Titta på de här som har suttit de senaste 40 åren. De som har slutat rösta nu. Eller som röstar på Sverigedemokraterna. Det är ingen mening. Händer ingenting. Vi blir bara färre och färre. Du vet, aktiv flyttningspolitik, centralism, storskalighet. Det är ju liksom lite av Socialdemokraternas signum. Och nu om du tittar på de här stora miljö- och industriprojekten nu som är efter, det drar ju också ur hela landsbygden. Alltså ta Skellefteå till exempel, de håller på att gå under till exempel i sjukvården, bara för att industrin ger dem mycket högre löner. Och man vill inte jobba då med äldre och med sjukvård.
Nej, visst.
Och jag vet att jag var och besökte faktiskt med Johan Persson, var vi och besökte Northvolt och träffade vdn och deras chefskommunikatör, och de sa att deras största problem, vet du vad det är ju, dels då att rekrytera rätt personal, men det är att de som kommer från Asien och är experter, de litar inte på svensk sjukvård. De vill inte gå dit, och kommer vi inte att få en sjukvård då som de också kan acceptera och som dessutom fungerar, för det är ju katastrof både i Norrbotten och i Jämtland och Västerbotten, då åker de hem igen.
Ja, allting hänger ihop med allt.
Allt hänger ihop
med allt. Ja, visst. Och det finns stora reformbehov här. Jag tänkte, vi har ju varit inne på demokrati och på Sverigedemokraterna. Du nämnt det flera gånger. Men kan det vara så här, blir det en sämre demokrati om folk röstar på Sverigedemokraterna istället för att rösta på något annat? Kan man säga så? Eller vad?
Nej, alltså, jag tror, sämre demokrati. Det var en svår fråga.
Ja.
Nej, men Ja, det återstår ju att se då. För jag har, vet vad jag har tänkt på nu när de håller på regeringsbildar. De har slagit som alla viktiga utskott. Utom det som berör landsbygden. Det gav de till Miljöpartiet. Och det måste ju nästan vara en spark i arslet för väldigt många av alltså landsbygdsfolket. Mm. För de sätter ihop miljö och jordbruk. Och jordbruket håller på att gå under.
Mm.
Så att jag måste säga att jag är lite orolig liksom, för att jag märkte ju i valrörelsen att SD var ju inte alltid på plats. De hade ju en rikslista och det var Jimmy Åkesson som stod först.
Ja.
Ja, och det var vi andra, liksom Centern och vi slogs mot varandra och sen tog SD alla mandat.
Mm, i alla fall.
Ja, för att, men alltså om de pratar ju till landsbygdens folk utifrån det de behöver, alltså att man måste kunna billig bensin och liksom att man utifrån de livsvillkor som är på landsbygden.
Ja, visst.
Ja. Och om de lever upp till det, då kanske det blir en bättre demokrati om folk börjar rösta igen och kanske de andra partierna förändrar sig, för att för första gången fick vi ju ändå landsbygden lite grann i valrörelsen, för det var till och med uppe i tv-debatt. Det brukar det aldrig vara annars.
Mm, men just det här, om man säger spänningen mellan stad och land och konflikten mellan stad och land. Politiken och journalistiken vill ju gärna söka sig till en konfliktlinje. Så jag håller med dig att det fanns mer av det i årets valrörelse än vad det brukar vara.
Ja.
Och förmodligen en delvis till stor del kanske beroende på Sverigedemokraterna, just att man satsade, eller retoriskt i alla fall, jag vet inte hur mycket man var ute på landsbygden så.
Nej, men man satsade. Ja, det gjorde man. Och dessutom Moderaterna, om jag tittar på Norrbotten, de tog företagarna.
Ja.
För att eller om du tar Älvsbyn, det är en av de mest företagstäta kommunerna i Norrbotten.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Moderaterna gjorde storslam. Jokkmokk, du vet, med sina elva kraftverk och socialdemokratiskt styre. De leder alltså bland 10 i topp, både när det gäller företagande och nyföretagande. De anställer fler människor än kommun. Där gick Moderaterna också fram. Ja. Så att de är ute med företagarna.
Mm, mm.
Och just det här att det är över 90% som är små företag med upp till 10 anställda och mer. Och de kom ju aldrig heller fram egentligen i debatten. De fick ju heller egentligen aldrig något coronastöd eller någonting.
Nej.
Utan de bara rasar ju igenom. Så att på det viset så är det ju... Alltså, man ser ju en effekt, men jag tror att vi måste göra en förändring. Alltså, demokratin, om du har de 4 största storstäderna som har egen majoritet nu, det är inte okej. Okay. Det är nästan så att man måste hitta ett system typ andra kammarriksdagen där även små kommuner utanför storstäderna har en röst i riksdagen. Mm. För du har ju, även om du får in då 2 stycken från inlandet i Västerbotten. De har ju inte en chans i riksdagsgruppen eller någonting. Utan, alltså, för det är ju så att det är ju ren diskriminering som pågår både demokratiskt och av landsbygden då.
Mm.
Och då blir man ju ännu mer förbannad med tanke på vad landsbygden då, om man tittar på Norrlandslänen och skogslänen och vad de bidrar med, eller Skåne med jordbruket. Det är liksom som de inte finns.
Vad tror du Eller vilken är dina erfarenhet? Kan man tala om någon form av landsbygdsuppror? Jag är ute där jag arbetar, är mycket ute i Finspång till exempel. Det är en väldigt framstående industriort, men också en stor landsbygd. Mm. Och där jag har träffat några av de här nätverken, och en del av dem vågar ju inte ens säga vilka de är. Mm. Just för att det är, de ser polisen, de kommer inte när stöldligorna kommer. Mm. Vargar närmar sig, det finns ett revir då, där det bor väldigt många människor. Och dieselpriserna naturligtvis och sånt. Alltså att, och det känns som om det samlar folk, men det känns inte som något riktigt sånt här uppror, eller vad ska jag säga?
Ja,
eller?
Men vet du vad uppror är? Mot vindkraft.
Ja.
Mm, där har du, en av Sveriges starkaste. Och det börjar inte i norr. Som, de är ju så jämtande mest exploaterat, Norrbotten sen. Men det börjar när det går söderåt, i din kommun.
Ja,
neråt. Då Skåne, som har så höga, de vill inte ha vindkraft.
Nej, vill inte ha.
Man vill inte ha havsbaserad vindkraft.
Nej.
Där har du ett uppror. Och länge var det ju så, jag skrev ju om det väldigt tidigt. Men det var ju ingenting man diskuterade.
Nej.
Man höll ju käft.
Ja.
De var ju inget.
Ja, det där är intressant. Och jag har också funderat på det. Hur man, och jag ändrar mig hela tiden.
Ja.
Alltså,
ja.
Och så där. Och nu menar inte jag på den tekniska nivån, för det vet jag ingenting om. Alltså egentligen. Mer än man kan läsa i tidningar, olika experter. Men jag tänker just socialt, politiskt, psykologiskt. Alltså vad står det för? Och det kan vara, vad spännande att det kan vara det som är den legala...
Det har du upprop. Och det har ju Sverigedemokraterna anammat. Ja. Sen har du ju också det här som Socialdemokraterna gick ut med i valrörelsen, att vi ska återta den demokratiska kontrollen.
Mm.
Och det tror jag slog fel. För jag tänker på...
Det låter inte bra.
Och jag var ju ute bland alla de här småskolorna, alltså de som startar eget, alltså föräldrakooperativ och aktiebolag för att överleva där man bor. Och det blir ju helt fel. Då talar man ju också bara om ett storstadsfenomen. Mm. Allting blir ett storstadsfenomen. Så att det är lite intressant när du har det röda och det blåa laget på något sätt. Men samtidigt det blåa laget, det är ju nästan bara Sverigedemokraterna och KD som är riktigt starka, så att säga, på landsbygden.
Mm.
Alltså Moderaterna har ju heller aldrig varit för det jätte... tjoflöjt, alltså, nej.
Lite stora bönder.
Precis. Men samtidigt så tror jag nu, coronan, miljön, alltså vi har krig i Europa, vi har en, det har förvånat mig så otroligt mycket att vi inte pratar om självförsörjningsgraden.
Mm.
Alltså den är knappt 50%. Du kan ju tänka dig om det stannar, liksom inte får några transporter eller någonting. Mm. Vi har ingenting.
Mm.
Vi har inte ens vatten. För att det är så mycket som folk, när man säljer hus nu så suckar alla här och jag hade tänkt köpa det, men det är bara Stockholm som kommer och de kan buda mycket mer än vad vi, de köper upp allting därför att man vill flytta ut.
Mm. Fast flyttar man ut då?
Ja, det tror jag. Det är
jag tänkte eller, så inte bara blir sommarhus och så.
Nej,
står det
en del blir ju sommarhus. Men jag träffade en kvinna uppe i Västerbotten som hade sålt sin etta på Södermalm, jurist.
Ja.
Köpt sig en hästgård i Västerbottens inland. Startade ett företag, juristföretag via nät. Jag tror hon hade 10 anställda. Liksom jobbade över hela världen och hade sin hästgård. Ja. Och levde livet.
Ja, förstår vilken kvalitet.
Ja.
Eller
ja.
När du har sådana nischutbildningar ändå i alla fall.
Ja.
Ja, det är väl möjligt i många yrken, säkerligen. Om man tänker fritt, men...
Ja.
Det är intressant, det där med vindkraft, det är bra för jag...
Nej, där har du, och det är en konflikt.
Ja, det finns ju en riktig konflikt, men det är enklare kanske än om man skäller på vargar eller om man skäller på tjuvar.
Ja.
Alltså, eller att du får en...
tjuvarna har du ju överallt, du har du på landsbygden och du har du i städerna.
Ja.
Vargarna tror jag, landsbygdsbefolkningen är ganska splittrad.
Ja, det.
Och de som är för varg, de törs inte säga det heller,
nej,
för de blir trakasserade av de som är emot.
Ja.
Så att nej, det är vindkraften som håller på att förändra Sverige. Och så bensinpriserna.
Mm.
Att man inte, alltså i dagens läge skulle det gå att göra differentierade bensinpriser. Till exempel genom att man betalar nästan ingen skatt för de här vägarna med bara potthål.
Ja,
och liksom kompensera det då istället för liksom... Det finns ju möjligheter och det finns folk som har tänkt om det här.
Mm.
Så att, nej, för att det var ju... Det gick, drev vi väldigt hårt också. Och i Jämtland, alltså, folk är ju desperata. För alltså, nu börjar byar och utvecklas. Vi har en by, Kaxås, som liksom... Dan Persson heter han, från, heter han det? Från miljardären från Skåne. Mm. Ja, Dan Jonsson. Han, IT-miljardären.
Ja, jag vet vad du menar.
Ja, i alla fall. Mm. Han har ju hus i Kaxås. Mm. Och han, först räddade han skolan. Då skulle de lägga ner den. Han, vad skulle de, mycket kostar det? 350 000. Körde han in det. Sen har han nu sett till att bygga 35 enfamiljshus. 200 personer på väg att flytta in i Kaxås. Vad gör då kommunen? Jo, de tänker omringa, det ligger i en dal, med bara vindkraftverk. Mm. Då vill inte folk bo där. Nej. Alltså, det, liksom, för nu har de fått bort en park och de kommer ju att kämpa på det. Men liksom, ja, Dan Olofsson heter det.
Just det, det har jag läst om. Han är engagerad där uppe.
Ja, han är. Ja.
Zlatan också.
Ja, han har, ja, han också
just det. Ja, just det. Ja, det är inte lätt. Nej, men du, ja, samtalet rör sig ju här mellan landsbygd och demokrati hela tiden.
Ja.
Jag vet inte om vi ska gå in lite mer specifikt på din bok. Vi kan säga någonting om den.
Mm.
Alltså, den, du har gett ut den i samarbete med, tillsammans med Linköpings universitet, på Dialogos förlag, eller?
Ja, man kan säga så här, alltså, jag var ju, har ju haft ett projekt på Linköpings universitet i 5 år om internet och samhälle, vad heter det? Ja, det tappar jag. Ja. Och jag fick alltså över en lunch, så fick jag 5 miljoner av Carl Bennet. Jag höll på att ramla av stolen själv för att liksom driva det här projektet om internet och samhälle då.
Mm.
Ja. De pengarna la jag på, jag fick ju inte pengarna själv, de pengarna la jag på Linköpings universitet.
Mm.
Och under den tiden så började jag skriva den här boken, vilt påhejad av mina professorer.
Uh-huh.
Ja. Och så jag har skrivit, det är alltså 3 essäer om socialdemokratisk demokratisyn. Som handlar, den första om löntagarfonderna, när partiet blev ett parti som alla andra kan man säga. Och hur det gick till och varför. Och sen folkomröstningen till EU, vad det fick för konsekvenser för demokratin.
Mm.
Och det var ju lite grann, du vet att du har skrivit mycket om de här arbetarkonservativa.
Mm, ja.
Jag gjorde ju stor intervju med Nils Lundgren också.
Visst.
Ja. Och vi var de här, det var ju alla ekonomer.
Mm.
Alla liksom Wille Bergström, liksom hela gänget av de här gamla var ju emot. De stod ju för den folkrörelsedemokratin. Mm.
Och jag vet, du skriver om, du har med dem allihopa den här.
Ja.
Små snuttar i boken. Det är en väldigt, väldigt bra bok, ska jag säga. Det är kul att läsa.
Ja. Och sen var det då Ingvar Carlsson, liksom, och jag förstår ju dem också. Alltså, och det blev alltså folkrörelse demokrati mot att vi ska sitta med i Bryssel, där besluten fattas så vi kan påverka vår egen framtid. Och det är också logiskt eftersom det var globaliseringen och hela faderuttan. Men det skadade, alltså det knäckte ju partiet kan man säga, för att det var ju väldigt många som försvann, liksom medlemmar försvann och liksom sånt där. Men sen det som kom där med EU, det var ju alla de här politiskt anställda tjänstemännen, och det gäller alla partier. Och det var man ju också tvungen till, för det är så mycket administration och sådär. Men de tog ju, från det att Olof Palme reste runt till alla arbetarkommuner, så tog ju de över. Så att om man nu skrev till Stefan Löfven till exempel, då var det ju någon brevskrivare som svarade. När han åkte ut och höll möte i Grängesberg, då tar de exakt om då vad han skulle stå, vad han skulle säga, vilka han skulle träffa, vilka som fick vara med på mötet.
Mm.
Alltså, förstår du? Det har blivit en helt ny verklighet, och det är ett demokratiskt problem för alla partier, för att de är tillsatta, anställda för att skapa politik, men de har ju inget mandat. Det finns inget liksom stöd för dem i grundlagen. Och det som också jag tycker är lite besvärligt, och jag vet inte om vi kan hitta någon annan lösning, det är ju nu att det är ju vi skattebetalare som finansierar alla partier.
Ja, visst.
Och det innebär ju att de behöver inte bry sig om sina medlemmar längre heller. För förut var ju medlemmarna en inkomst.
Mm.
Men det är de ju inte. Nu är det ju väljarna istället. Ju fler väljare, desto mer pengar får de av oss skattebetalare.
Ja, och framförallt att man lyckas då och ta sig in i riksdagen.
Ja, ja, det har ju 4%.
Ja.
Och det gör att jag är så otroligt emot de här som säger att vi ska ha färre partier.
Mm.
Och liksom höja gränsen. För att alltså, ska vi sitta och betala de här politiska partierna, då måste vi ju ha en mångfald. Mm. Det menar jag. Vi kan inte ha två partier. Då får de betala sig själva, tycker jag. Ja, då ska inte vi göra det via våra skattepengar. Mm.
Nej, man kan väl inte säga vad som är lagom antal partier. Det är klart att spärren har ju betydelse, och nu förs ju en intressant debatt om den här spärren, att den faktiskt innebär att de kommer aldrig att åka ur, för det är alls där liksom stödröster man behöver, de här två små. Jag läste en forskare som skrev om det här, det har varit en intressant debatt på sociala medier med många olika inlägg, så att det blir så att man kommer aldrig åka ut då, alltså för det blir de viktigaste rösterna. Om det ska bli en sosseseger kanske, då måste Miljöpartiet in.
Ja, det måste de. Stödröster.
Ja, och Liberala måste in om det ska bli en höger.
Ja.
Ja. Och då ser man till det.
Ja.
På sista raden. Ja. Och så har de sitt partistöd och alltihop.
Och det ser man nu också. Miljöpartiet hade ju en otrolig makt inom på den röda regeringen, så att säga. Och Liberalerna, det var de första. Nej, SD ska inte ha något talman. Nej, SD får inte göra det. Alltså, de har ju liksom inga mandat. De har så få. Men det är liksom de som är de stöddiga.
Ja, jag vet. Ja. Vad sa de om Carl Bildt, de här papprena som man letar fram? En liten hund i en stor hund, eller så, att man kunde säga från.
Men jag har gått igenom nu, för jag skriver en krönika om elkrisen, som jag tycker är ett av våra absolut största politiska fiaskon, där alla partier har ett ansvar. Du kan inte bara skylla på ett.
Nej.
Och det som jag gick igenom, dels då det här liksom att man har plockat bort kärnkraftverken och liksom vi har ingen elförsörjning i södra Sverige. Men också det här då, hur man la sig platt, det var ju den borgerliga regeringen, hur man la sig platt för Danmarks krav att liksom att man skulle göra flera elområden i Sverige. Och då gjorde ju EU-kommissionen så här, de sa ju att de skulle göra en process för att se om det var så att det stred mot konkurrensreglerna. Men innan de ens hann börja så gick den borgerliga regeringen och sa, vi kör in de här elområdena, vi gör som ni säger. Så allting lades ner. Och då tänker jag så här, jag har inte, även om jag röstar nej till EU så vill jag inte gå ur EU. Men jag tycker att vi borde vara lite stöddigare i förhandlingarna med EU. Och liksom, elen har ju varit vår främsta konkurrensfördel. Mm. Och vi släpper alltihop, vi har ingenting kvar. Mm. Och då tycker jag liksom att man jämför med Finland och andra länder, de är ju mycket bättre och bevara både sitt land och vara med i EU på bra sätt. Och liksom, jag tänker på försvaret och civilförsvaret, och liksom, nu har ju de taskig el också.
Ja.
Så det kan vi inte säga. Men liksom, vi är på något sätt, vi var så lyckliga att bli med på något sätt. Vi är bäst i klassen och vi ställer inte till något problem. Men Finland, de är ju 10 gånger snabbare att få igenom vad de vill än vad vi är. Mm. Så lite mera ryggrad, tycker jag, gentemot EU. Det skulle jag vilja ha.
Ja, du Lotta Gröning. Det där får nog bli avrundningsorden här.
Ja.
Jag har flygit iväg tiden här i ospänning. Ja. Otroligt intressant att prata med dig. Och de där orden om lite mer ryggrad och lite mer stöddighet kanske är inte en sammanfattning, men någonting viktigt av det du har sagt, både om demokratin och om landsbygdens människor.
Mm.
Att det är vad som krävs.
Och du ska komma ihåg att vi var på väg att avveckla hela vårt jordbruk.
Mm.
Jag fick kartor där Sverige inte fanns med från EU.
Mm.
Mer ryggrad.
Tusen tack, Lotta. Ha det så bra.
Detsamma.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.